Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och...
Ida!
Och vi insåg ju efter vi hade sagt hej då till er lyssnare i förra avsnittet att det här är ju säsongsavslutningen.
Ja.
Ja, det här är sista avsnittet för den här säsongen.
Det har gått fort.
Verkligen. Jag tycker det har gått fortare än vad det brukar.
Ja, men det känns lite så.
Ja, och ändå har vi gjort... Det här blev väl det 15:e avsnittet. Så att... ja. Det har varit en rolig säsong, tycker jag. Med lite nya ämnen
verkligen.
Och sådär.
Ja. Så att det är nu ni ska bombardera oss med önskemål och tips och sådär.
Ja, men verkligen. Det är bara att mejla och... Ja, ni vet ju. Vi säger det sen i slutet av avsnittet också.
Yes.
Men vi avslutar ju med lite jul, ja, lite ett julavsnitt.
Ja, typ i alla fall.
Ja, typ. Nej, men lite så, lite högtid, lite, vi tänkte nu när det ändå snart är jul så. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag försökte ju ta en lång promenad tidigare idag. Det var ju förenat med livsfara. För det är ju som ett tjockt lager med is över hela jävla stan, höll jag på att säga.
Hela stan.
Så att, jag halkade till och har såklart sträckt mig. Men ja.
Det är ju årligen. Det har blivit en tradition för dig.
Ja, men det är ju, jag ramlar ju inte utan jag liksom rycker till. Alltså.
Mm. Ja, då blir ju musklerna spänd och så sträcker man sig lätt.
Ja, det är härligt.
Det är väldigt... ja, nu som sagt, ja, vi pratade ju precis innan vi började spela in att det här hade ju börjat smälta, men i måndags och i tisdags, då var det som en skridskobana. Så ja, det blir ju så när det regnar och fryser och har sig.
Ja, hur är det med dig?
Jo, det rullar väl på. Det är onsdag. 2 dagar till, det är helg.
Ja, jösses.
Jag brukar prata med en kollega och så på måndagar när vi kommer till jobbet så bara, ja, hon heter Sabina, jag bara, Sabina, snart är det fredag.
Ja, enda sätt att ta sig igenom det.
Ja, men precis. Så att, nej, men det är väl bra, det rullar på. Snart är det ju lite julledigt och sådär på jobbet och många barn kommer vara lediga så att ja, det kommer väl förhoppningsvis bli lite lugnare en period.
Ja, det tror jag väl.
Innan det drar igång igen. Men nej, i övrigt är det bra tycker jag.
Skönt.
Ja. Ja, skönt. ja, men det är väl lika bra att vi sätter igång eller? Vad tycker du?
Ja, det känns onödigt att vi ska sitta här och pladdra om ingenting.
Ja, precis. Som vi brukar kunna göra.
Nej, men vi börjar med din del då.
Ja, vi gör så. Ja, jag kommer börja med en liten snutt av en liten bit här, så kommer ni snart få veta vad jag ska prata om. Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt gläns av din fägring. Eller kanske natten går tunga fjät runt gård och stuva. Detta är nog något som de flesta har sjungit, men vem var egentligen Lucia? Ja, och jag ska ju då såklart prata om Lucia, om helgonet i sig och sen även om Lucia-firandet här i Sverige har jag valt. Och jag har då tagit min fakta från populärhistoria.se och en artikel där som heter Lucia, ljusets helgon populärt i Norden. Och sen sanktErik.se, Sankta Lucia, ögonbeskyddare med dunkel historia. Och sen två artiklar från sorummet.se. Och då är det den svenska Lucia-firandets historia och sen bara Lucia. Och sen dagen.se. Lucia, helgonet som vägrade gifta sig och därför dömdes till döden. Och sen Wikipedia.
Mm.
Och Lucia, det är latin för den lysande eller ljusbärerskan. Och hon då, Lucia, föddes in i en rik familj under romartiden år 283 efter Kristus. Och hon föddes i hamnstaden Syrakusa på Sicilien. Och hennes mamma, hon var från Grekland och hette, uttal, det vet jag inte, men Eutychia kanske. Och hennes pappa var en romersk patricier, vilket innebär att han då tillhörde en privilegierad samhällsklass som då tillhörde senaten i då Rom, i romarriket. Och han dog dock när Lucia bara var 5 år gammal och hon blev ju då därför uppfostrad av sin mamma. Och redan som liten så ska Lucia ha avlagt ett kyskhetslöfte.
Ja.
vilket hon inte hade då berättat för någon, inte ens sin mamma. Och sen då när hon blev äldre så lovade hennes mamma bort henne till en man. Och Lucia, hon lyckades då försena den här förlovningen och bad då Gud om hjälp. För hon ville ju inte gifta sig med någon.
Nej.
Och efter detta då så blev hennes mamma sjuk i blödarsjukan. Och hon hade försökt få hjälp, men det var ingen som lyckades bota henne. Så då övertalade Lucia sin mamma att de skulle vallfärda till staden Catania på Sicilien och då till helgonet Agatas grav. Och det är också ett helgon då som, jag vet inte, jag har inte satt mig in i exakt vad hon hade för, vad ska man säga, för egenskaper eller så, men de åkte dit i varje fall. Och väl framme vid graven så ska då Agata ha uppenbarat sig för Lucia och frågat henne varför hon bad henne om något som hon själv skulle kunna ge sin mamma. Och då menade Agata på att hennes tro hade då botat henne. Och efter detta så tillfrisknade Lucias mamma, och den här uppenbarelsen då som Lucia hade fått av den här helgonet, det blev då startskottet för ett nytt liv för henne. Så när de då kom tillbaka till Syrakusa så sålde Lucia sin mat och sina saker, och så delade hon ut alla sina pengar bland de fattiga då i den här staden. Och hon berättade också för sin fästman då, som hon hade blivit bortlovad till, att hon nu vikt sin jungfrudom åt Jesus. Och han tog ju då det väldigt hårt och kände sig kränkt, och då valde han att ange henne för då myndigheterna och till en kejsare som hette Diocletianus, som då var väldigt välkänd av att förfölja de kristna.
Okej.
Okay. Och det som pågick då i, ja, men i romarriket, så det var en utrensningskampanj då bland rikets kristna, för de då vägrade att ta sig an då den här medborgarplikten till den romerska statsreligionen. För det var helt enkelt olagligt för den här tiden att vara kristen. Och det krävdes inte jättemycket för att man skulle då kunna sätta dit de här kristna då, för att de inte, ja, men lydde hur man skulle vara i samhället. Och det var även många som ville avrättas för att de längtade till då himmelriket. Eftersom de var kristna och de kände att de inte fick vara det och sådär. Och Lucia, hon led det som man kallar för martyrdöden den 13 december år 304. Och innan dess så blev hon arresterad och torterad. Men trots att hon då blev allt detta så förlorade hon inte sin tro på Gud.
Nej.
Och hon torterades först med eld. Alltså man försökte liksom elda upp henne. Men ja, det var ingenting som bet på henne. Och man tänkte då att hon skulle få möjligheten att hon skulle ångra sig. Och när då det inte fungerade så till slut så halshöggs hon. Och enligt en legend så sägs det då att hon har slitit ut sina ögon strax före den här avrättningen. Och det kan man då se, för det här gestaltar man till exempel genom att man bakar till hennes minne då så kallade ögonkakor med kikärtor som pupiller. Och det finns även väldigt många målningar av Lucia då med sina ögon framför sig på ett fat i olika såna här konstsamlingar i, ja, på olika håll i världen. Och på grund av den här händelsen så blev Lucia det blindas skyddshelgon. Så ja, det är liksom en legend som, och jag har ju sett vissa bilder som finns på att hon håller liksom sina ögon där på ett fat och att hon har tomma ögon.
Ja, jag också.
Ja.
Ja, jag också.
Ja. Och efter då att hon hade dött så begravdes hon av sin familj i en av Syrakusas katakomber. Men ryktet började spridas om någonting som heter mirakelmakt. Så år 1039 så hämtade en general då i, ja, någon bysantinsk general. Jag är inte helt säker på vad det är, men det har med någonting med romarriket att göra. Upp de här kvarlevorna och gav dem i present till kejsarinnan i Konstantinopel. Men till slut så hamnade hennes skelett med hjälp av korsfarare i Venedig. Och först så förvarades det i en kyrka som många sekler senare revs. Och den revs i samband med att Venedig fick sin tågstation, Venezia Santa Lucia. Och helgonets likdelar, det flyttades till Jeremia kyrkan en bit bort, och där ska de då fortfarande finnas kvar. Och de här kvarlevorna efter henne är väldigt eftertraktade, och graven utsattes faktiskt för stöldförsök så sent som på 1980-talet. För de ville väl komma åt hennes skelett eller någonting.
Ja, men många sådana där heliga reliker är ju eftertraktade.
Ja. Precis, ja, så att det var väl därför. Men kvar i Syrakusa så blev då Lucias kläder och skor, tre revben och bit av en arm.
Oj.
Ja. Men i katedralen då i hemstaden så har man då gjort en jättestor silverstaty av då det här, ja, Lucia då som helgon. Som i vissa kristider sägs åstadkomma mirakel och som då visas upp under de här helgonfesterna.
Mm-hmm.
Och det här, alltså helgonets speciella verkningsområde, det är då att återställa synen hos de blinda, som sagt.
Ja.
Och jag ska bara se här. Nu ska jag gå över till Lucia-firande. Alltså i Norden, eller i Sverige rättare sagt. Och det är så att främst i Norden och Italien och i Tyskland så är det där som Sankta Lucia idag har det största intresset.
Mm.
Och vår svenska Lucia-brud liksom tradition, den växte fram under 1600- och 1700-talen. Även om den liksom traditionen har väldigt lite att göra med liksom det ursprungliga helgonhistorien om då Lucia. Ja. Och från början så firade vi Lucia på det som man förr i tiden var då årets längsta och mörkaste natt i Sverige. Alltså på hennes dödsdag den 13 december.
Mm.
Och enligt folktron så var natten då den 13 december farlig och det var då övernaturliga onda makter som var i farten och man vakade då tills dess att det hade blivit ljus dagen efter. Och den här Lucia-festen som man då hade, det var liksom ett tecken på att det skulle gå mot ljusare tider.
Mm.
Men sedan vi i Sverige och även i Europa såklart år 1753 övergick från den julianska till den gregorianska tidskalendern så infall ju istället årets mörkaste dag, alltså vintersolståndet den 21 eller 22 december.
Mm.
Så ja, vi har ju liksom inte samma vad heter det, datumräkning eller vad man nu säger.
Nej, precis.
Ja. Och på många håll så var det även förbjudet att arbeta under Lucia-natten eftersom att aktivitet då kunde reta upp de här övernaturliga och onda makterna liksom.
Mm.
Och hade man otur så kunde man under natten träffa på luse, också kallad lusse eller lussepär. Eller Lucifer, som då egentligen sägs vara Lucifer själv.
Ja.
Ja. och den moderna Lucia-traditionen med ljus i håret tror man möjligen kan ha sitt ursprung i en tysk tradition. Där en flicka utklädd till Jesubarnet kommer presenter och bullar till barnen.
Jaha.
Ja, och den här flickan då, hon ska vara klätt i vitt och i håret så brann ljus som en gloria. Och bullarna som hon bjöd på kallades för djävulskatter. Mm. Och ja, i Sverige så kallas de ju traditionellt för lussekatter eller lussebullar.
Ja, precis.
Mm. Och själva grunden då till Lucia-firandet i modern tid, det skapades i västra Sverige bland de mer liksom, ja, välbärgade och liksom rikare samhällsklasserna.
Mm.
Och den ljusprydda Lucian som då kom med sin kaffebricka tidigt på morgonen dök först upp på herrgårdar och på olika slott.
Mm.
Och den tidigaste skildringen av ett svenskt Lucia-firande som då finns bevarat, det är från 1764 på Horns boställe som då ligger norr om staden Skövde i Västergötland.
Mm.
Så ja, det är ju ett tag sedan.
Ja, det är det ju.
Ja. Och efter det då så växte det fram en tradition om att man då skulle lussa natten till den 13 december. Och då var det drängar och pigor som klädde ut sig till lussegubbar eller lussebrudar.
Mm.
Och de gick runt då bland gårdarna och sjöng Ja, för att få pengar eller mat eller kanske en liten sup.
Mm.
Och det här firandet hade ju ingenting alls med helgonet Lucia att göra.
Nej.
För tvärtom så betraktades då den här lussebruden som lösaktig. Varför vet jag inte, men det var väl för att hon gick runt och bad om pengar och grejer, jag vet inte.
Ja, säkert.
Och det finns faktiskt ett talesätt som jag tyckte var lite roligt, men det var ju också hemskt. Och det lyder: den som en gång varit lussebrud, hon får aldrig någon brudeskrud.
Ah. Oh.
Så hon fick aldrig gifta sig alltså.
Nej.
Och det dröjde dock ännu lite längre innan liksom den här lussandet spreds vidare och blev ännu mer populär. Och i slutet av 1800-talet så lanserades Lucia på Skansen i Stockholm.
Mm.
Och då hade man ju ett litet Lucia-tåg där. Men det dröjde till år 1927. Och det var då som det Lucia-firandet som man har idag då började komma fram. Mm. Och det inleddes efter att Stockholms Dagblad arrangerade det första offentliga Lucia-tåget. Och genom att en omröstning då i den här tidningen så utsåg man då årets Lucia. Och ja, det vet man ju idag att det gör man ju även i dagens tid, att man i skolan och på arbetsplatser och sådär.
Mm.
Och uttagningarna till Lucia då, det fick liksom karaktären av lite så här skönhetstävlingar.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja. Och när Lucia då var vald så fick då de övriga som hade ställt upp och velat bli Lucia, de fick vara tärnor i hennes följe.
Mm.
Och Sveriges mest kända Lucia, säger man, är utan tvekan Yvonne Ryding.
Ja.
Och 1983 var hon Lucia. Mm. För att året därpå så valdes hon till Fröken Sverige och senare samma år så utsågs hon till Miss Universum. Eller Miss Universum.
Mm.
Ja, Miss Universum. Jag bara Universum, det lät jättefel.
Ja, det heter ju Universe.
Ja, jag bara Universum. Nej, det är inte rätt. Så det är liksom den som man, mest kända.
Mm.
Och även om man liksom inte idag betonar liksom helgonet Lucia i det här, i vårt Lucia-firande, så är det ju ändå flera symboler i liksom hennes kläder som anspelar på henne.
Ja.
Och det är ju den här vita klädnaden eller klänningen eller vad man nu kallar det för, som representerar renhet och oskuldsfullhet. Och sen det här röda bandet och midjan, det symboliserar liksom att hon dog väl, alltså blod, alltså blodig.
Ja, precis.
Ja. Och ljuskronan på Lucias huvud, det står ju för Sankta Lucias helgongloria. Och namnet Lucia kommer från latinets lux som betyder ljus. Och i sitt bokverk, den gudomliga komedin, så skildrar då Dante Lucia som det himmelska ljusets urbild.
Mm.
Och idag så är Lucia en viktig tradition för många. Och vi firar ju det på förskolor och skolor, men även på vissa arbetsplatser.
Mm.
Och sen firas det ju även tidigt på morgonen den 13 december på SVT. Där då årets Lucia-tåg lussar för oss hemma i soffan.
Mm.
Och det brukar även finnas Lucia-tåg på olika julmarknader runt om i landet och så vidare. Och i år så sändes Lucia-tåget från Tällberg. Och det var då av elever från det eftergymnasiala utbildningen på Musikkonservatoriet i Falun.
Mm.
Och jag såg det på jobbet med barnen. Det var faktiskt väldigt mysigt.
Ja, jag kollade på det innan jag gick och la mig på kvällen. Jag tyckte det var jättemysigt.
Ja, men de kom där med häst i början. Och, tyckte det var mysigt. Och nu tänkte jag berätta lite om själva Lucia-sången.
Mm.
Och Och man säger att musiken och texten är komponerad och nedtecknad år 1835 av den italienske tonsättaren Teodoro Cotrau. Jag vet inte exakt.
Nej, jag har ingen aning.
Nej. Men Solmans musiklexikon, vilket tydligen är något stort, jag vet inte exakt. De skriver att de inte vet hur sången kom till Sverige.
Nej.
Det man dock vet är att efter det att en man vid Gunnar Wennerberg hade besökt Italien år 1852 så tog han med sig själva melodin tillbaka hit. Och i en dagboksanteckning så står det att han tyckte att melodin var svag men att texten var vacker. Och efter det så är själva texten sen nedskriven på italienska eller på, jag tror det är italienska, ja. Och visan den spreds till Sverige i början av 1900-talet och den blev väldigt populär. Och de flesta översättningarna av texten utgick då från det italienska originalet.
Mm.
Och en av texterna började med aftonens stjärna havet bestrålar.
Mm-hmm.
Ja, men eftersom Lucia-firandet började spridas då under 1920-talet i Sverige så fick då visan texter som då skulle kunna passa här istället.
Mm.
Och den första texten som gjordes, den publicerades år 1921 i en skolsångbok. Och den började, nu stråla tända ljus ut i din krona.
Mm.
Ja. Och den, alltså visan eller sången vi sjunger idag, Sankta Lucia ljusklara hägring, den skrevs av Sigrid Elmblad och den publicerades år 1924.
Mm-hmm.
Och Natten går tunga fjät som vi också sjunger, den skrevs av Arvid Rosén och den trycktes i Sånger för skolan år 1928. Och han skriver då den här texten då det här moderna Lucia-firandet tog fart i Stockholm främst. Och ja, och han då valde att författa den här texten med liksom en språklig stil som liknar ålderdomliga folkvisor.
Ja.
För det är många sådana här ordvändningar i den här texten, ja. Som till exempel stuva som betyder stuga och förlät, förlämnade. Och så vidare och så vidare. Och det sägs att de här orden var även svårbegripliga redan 1928 för många.
Mm-hmm.
Och det konstiga liksom sus, alltså SUS, som ja, det liksom finns i låten. Det liksom, ja, i texten eller melodin så är det ju som ett liksom, ja, en viss ton. Mm. Och det lånade han från den äldre Lucia-texten Strömmar av vingesus.
Mm.
Men trots då att den här har, ja, väldigt ålderdomlig text och sådär, så är det ändå den versionen som längst har sjungits.
Mm.
Och sen har vi ju Ute mörkt och kallt. Och den skrevs enligt Statens musiksamlingar av förskolläraren Haldis Ljungqvist år 1958.
Mm-hmm.
Och även om det sägs så är det några i en bok som heter Barnens svenska sångbok från 1909 som anger att den är okänd. Alltså det, man vet inte vem den är som har skrivit den. Mm. Eller att den är skriven av Gudrun Olsson, vilket jag inte vet vem det är, men
nej.
Och den här är ju då framförallt vanlig på förskolor och ibland även i skolorna. Mm. Och liksom temat i sången liknar ju både då Natten går tunga fjät och Sankta Lucia. Och ute är mörkt och kallt använder enklare ord, alltså som då utgår från barns perspektiv istället.
Ja.
Och den ja, finns i en barnsångbok från 1977 och den finns även på en Lucia-skiva från 2005. Så det är väl den man använder liksom. Det är den vi sjunger tror jag. Eller vänta, jag måste tänka. Det är man ibland.
Natten går tunga fjät är väl den som är vanligast i skolan, tror jag.
Ja, jag tror det är den som jag... Jo, vi sjöng den. Ja, jo, det gjorde vi. Natten går tunga fjät. Så att... ja, det var inte jättemycket, men det var lite om Lucia.
Ja, men jag tycker det var jätteintressant.
Ja, vad roligt.
Ja, tack för dig.
Ja, det var så lite så. Hoppas ni gillade.
Jag tycker det var... Jag tror att det är många som kan tycka det är intressant. För man får väl lära sig lite grann, men inte så mycket.
Nej, men precis. Så jag tänkte att lite roligt att... Ja, för den, alltså den Lucia-traditionen vi har idag, vad jag förstod det som enligt det jag liksom hittade fakta ifrån, det är ju till och med italienare som helt så här, men wow, vad, alltså de firar inte alls det som vi gör.
Nej, precis.
Så att vi,
ja. Och jag tror att i engelskspråkiga världen så heter ju Lucia St. Lucy.
Mm, det kan du nog göra. Det har jag faktiskt inte kollat upp. Men,
men att det är fortfarande ingen som firar, men hon finns ju som ett helgon liksom.
Ja, precis. Så att, ja, nej, men det är spännande hur det kan bli av en... Av, ja, att det kan bli en tradition av att någon dör.
Ja, men det är väl de flesta traditionerna, höll jag på att säga.
Ja.
Kolla på påsken bara.
Ja, men gud, ja. Ja, men verkligen, så är det ju. Ja, ja, men nu är jag nyfiken på ditt.
Ja, vi hoppar väl in i det då.
Ja, vi gör så.
Min del är ju julrelaterad, fast ändå inte. För jag ska ju prata om Chanukka. Och Chanukka är ju inte judarnas jul som många tror. Utan, men det inträffar ungefär samma tid. Jag vill bara klargöra det.
Så att det inte är deras julfirande.
Nej, men precis.
Utan tradition. Ja.
Men jag tänkte det kan vara intressant ändå.
Ja, gud ja. Det vet man inte så mycket om tyvärr.
Nej.
Eller, ja, vad man nu säger.
Alltså, man känner väl till att den är här i närheten av jul och liksom så. Men jag tog den ju just för att många tror att det är judiska julen och för att det är ju en högtid. Jag tänkte högtid jul.
Mm. Ja, men precis.
Mina källor är Judiska föreningen i Stockholms hemsida, Institutet för språk och folkminnen, deras hemsida, Britannica.com, JewishVirtualLibrary.org och så en sida som heter LOJS.JewishLanguages.org. Det är ett lexikon över judisk svenska. En sida som heter Pedia.com. Så jag har varit på två YouTube-kanaler. Den ena heter Casual Historian och han gjorde en video som heter The Story of Chanukka. Och sen har jag varit inne på Mayim Bialiks kanal och hennes video om Chanukka. Och sen Our Hope Podcast, säsong 4, episode 2, The Story of Chanukka med featuring Dr. Alan Shore.
Okej, okay. Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag börjar bara lite snabbt och berätta om judar i Sverige. Idag finns omkring 15 till 20 000, alltså 15 000 till 20 000, inte 15 stycken till 20 000.
Nej, 15 stycken till 20 000.
Ja, det är ganska stort spann. Nej, men varav 6 000 ungefär är medlemmar i någon judisk församling. Det finns idag 4 judiska församlingar i Sverige. Det är Stockholm, de har ungefär 4 500 medlemmar. Göteborg har cirka 1 000 medlemmar, Malmö cirka 500 och Helsingborg cirka 100.
Okej.
Okay. Mm. De här judiska församlingarna i Sverige inkluderar alla stora inriktningar i västerländsk judendom. Det är reform eller progressiv, konservativ, ortodox. Det finns judiska skolor, äldreboenden, kulturföreningar, bokförlag och andra organisationer som drivs av och för svenska judar. Mm. Och många mindre städer och orter har föreningar, synagogor och judiska centrum, bland annat Norrköping, Helsingborg, Lund, Borås och Uppsala. Och vi känner ju till moskén, eller vad säger jag, moskén? Synagogan.
Vi känner till moskén.
Ja, men man har ju hört lite om synagogan. Ja, ja. Moskén, ja, vad hände med min hjärna nu?
Du bara, nu går vi över till islam istället.
Herregud, ursäkta. Nej, men man har ju hört mycket om synagogan. Det var väl bara för jag tänkte att det var mycket om moskén också.
Ja, jag tänker på vad heter den polisserien svenska med gud.
Jag vet
den
inte.
Här men den som är jätte men den som känns väldigt äkta.
Tunna blå linjen.
Ja, hon är ju jud. Nu är ju jude,
ja.
Säger man så?
Ja.
Judinna, nej. Ja. Hon är ju i en synagoga och grejer. Det är en massa demonstranter och grejer där.
Ja, det har det ju varit i Uppsala och i Stockholm, vet vi också. Det var nog därför jag tänkte Precis. Det är mycket drama och det har varit mycket drama kring moskén. Men i alla fall, vi har en moské i Uppsala också, har vi.
Ja,
mot bakgrund av Europakonventionen erkände Sveriges riksdag 1999 judar, samer, romer, sverigefinnar, jag vet inte om man ska säga finnar längre, men sverigefinländare och tornedalingar som svenska nationella minoriteter. Mm. Och skälet är att dessa har en historiskt förankrad hemortsrätt i Sverige. Och språket jiddisch har också blivit erkänt som ett av 5 officiella minoritetsspråk i Sverige. Vi har faktiskt en del låneord från både jiddisch och romani. Som, nu kommer jag inte ihåg. Just nu kommer jag bara på låneord från romani.
Ja.
Så nu står det helt still från jiddisch. Men vi har lite låneord i alla fall.
Ja, okej.
Okay. Chanukka är en 8 dagar lång ljusfest till minne av Judas Maccabeus återinvigning av Jerusalems tempel år 164 före vår tideräkning. Och det var efter det alltså Jerusalem under Maccabeerupproret befriats från det Seleukidiska härskarna.
Ja.
Det befriades från dem. Det var svårt att säga. Jag kunde säga det förut.
Ja. Det är när man säger det också så här för sig själv eller när man säger tyst och så ska man säga det för någon annan.
Det är fantastiskt. Chanukka kallas då också för då ljusfesten eller tempelinvigningsfesten. Ordet Chanukka är hebreiska och betyder just invigning. Och det firas med en serie ritualer som utförs varje dag under den 8 dagar långa högtiden. Och vissa ritualer är då familjebaserade och andra är liksom generella. Och det finns särskilda tillägg till den dagliga bönen och en del läggs till välsignelsen efter måltiden och lite sådär.
Mm.
Chanukka börjar alltid den 25 Kislev och det är den 9:e månaden i judiska kalendern och slutar den 2:a eller 3:e Tevet eller Tebet som är den 10:e månaden i judiska kalendern. Och det beror på om då den 9:e månaden har 30 eller 29 dagar. Och eftersom det judiska året är ett vandringsår med komplicerat skottdags- och månadssystem så blir tidpunkten olika varje år i våran gregorianska kalender.
Ja, okej.
Men ja, så det. Men det är alltid liksom där runt månadsskiftet.
Ja. Okej.
Chanukka är inte en sabbatsliknande helgdag så att man får fortsätta att jobba och göra andra aktiviteter som egentligen man inte gör på sabbaten. Man går till jobbet som vanligt, men man kan gå hem tidigare för att tända ljus på kvällen. Det finns ingen religiös anledning till att skolor ska stängas, men skolor i Israel stänger från den andra dagen under hela Hanukka-veckan. Många familjer utbyter presenter varje kväll, såsom böcker eller spel, och man får något som heter Hanukka Gelt. Jag kommer gå in mer på detaljer sen. Om man äter stekt mat för att fira oljans betydelse under firandet av Hanukka. Jag kommer till det sen också. Vissa har också en sed att äta mejeriprodukter för att minnas en kvinna som heter Judith. Och hur hon övervann Holofernes genom att ge honom ost, vilket gjorde honom törstig. Och då gav hon honom vin att dricka, och när han blev berusad högg hon av huvudet på honom.
Ja, men. Ah, schysst.
Ja. Varje natt under den här 8 långa dagar högtiden tänds ett ljus eller oljebaserat ljus. Jag kommer in på mer detaljer om det också. Och det här, nu kommer en mening som är lite konstig, men jag ska försöka. Men det är som en universellt praktiserad försköning, eller hiddur mitzva, av mitzva, så ökas antalet tända ljus med ett varje natt. Och mitzva är alltså de här budorden som man följer. Och man har ett extra ljus som kallas för shamash, och det betyder tjänare eller klockare. Det finns flera namn för den, men jag tog dem. Det här tänds också varje natt och ges en distinkt plats som är högre, lägre eller vid sidan av de andra. Syftet med shamash är att hålla fast vid förbudet mot att använda Hanukka-ljusen för något annat än att uppmärksamma och reflektera över Hanukka-miraklet. De här skiljer sig från sabbatsljus som är avsedda för att användas för belysning. Vissa, och särskilt Ashkenazim-judar, det är alltså en gren, de tänder först shamash-ljuset och använder dem för att sedan tända Hanukka-ljusen. Så totalt då, första natten, så tänds två ljus. Det är alltså första Hanukka-ljuset och shamash-ljuset. Och andra natten så blir det ju tre ljus inklusive shamash. Och de bränner man liksom ner för varje dag. Så totalt efter Hanukka så har man bränt 44 ljus. Och om man inte räknar med shamash-ljusen så är det 36.
Jaha, oj. Ja, det är ju några stycken.
Ja. Det finns en sefardisk sed som säger att man inte ska tända shamash först och använda den för att tända resten, utan att shamash-ljuset är det sista som tänds.
Det stängs av.
Vad händer med mig? Och att man då använder ett annat ljus eller en tändsticka för att tända ljusen. De här ljusstakarna, det kan vara alltså ljus eller oljelampor. Man kan använda elektriska lampor som på sådana ställen som där man inte får ha öppen låga, till exempel ett sjukhusrum för mycket äldre eller handikappade. Dock tillåter de som reciterar välsignelser över elektriska lampor endast om det är en glödlampa och att den är batteridriven. Och vissa vill då inte välsigna en eldriven ljusstake som våra ljusstakar till exempel.
Nej, okej.
Okay. Det är väl en smaksak antar jag.
Ja.
Men de flesta judiska hem har en speciell kandelaber eller en menorah. Menorah är hebreiska för kandelaber.
Ah, okej.
Okay. Men det här sa Mayim i sin video. Nu måste jag bara tänka. Alla menoras är inte Hanukias, men alla Hanukias är menoras. För att man har alltså en speciell till Hanukka som heter Hanukia. Och det är alltså en menorah, men den är bara till för Hanukka. Så det är som den här all thumbs are fingers, but not all fingers are thumbs.
Usch vad det var så obehagligt.
Ja, eller hur? Det är en menorah som vi tänker, en menorah. Men man har en bara specifikt för Hanukka. Vissa familjer använder en oljelampa och då är den traditionellt fylld med olivolja. Och liksom en menora har ju en chanukia 8. 8 ljus. Och en oljelampa har då 8 vekar plus shamash. Jag vet inte om du kan tänka dig, du har väl sett en menora, den är så här böjd, den ser nästan ut som en upp- och nervänd solfjäder.
Ja, den är liksom som en halv cirkel.
Ja, precis. Och antingen då kan shamash sitta i mitten, högre upp eller lägre ner, eller på vissa så sitter den på ena sidan liksom, lägre eller högre. Det är shamash som är i mitten då. Anledningen till att Hanukka-ljusen inte är till för att lysa upp inomhus, utan snarare för belysning av huset utanför, så placerar man de här i fönstret för att då man ska påminna förbipasserande om högtidens mirakel. Och högtidens mirakel är att man hittade ren olja som var tillräckligt mycket för att kunna brinna under en natt, men den räckte i 8 nätter. Det är därför man eldar i 8 nätter. Och då följaktligen så sätter man upp de här vid ett framträdande fönster, till exempel köksfönstret eller ja, mot framsidan. Det är brukligt mellan vissa Ashkenazi-judar att ha en separat menora eller chanukia för varje familjemedlem. Alltså man har en typ i sitt rum eller man har flera stycken utspridda. Men det är olika. Vissa har bara en för hela familjen. Och som sagt, den här ska ju synas. Den ska inte stå dold någonstans. Det var bara när det var risk för antisemitisk förföljelse som man dolde de här för allmänheten. Vilket var fallet i Persien under Zoroastriernas styre. Eller då under förintelsen. Och enligt tradition så är ljusstaken placerad på motsatt sida från mezuzan. Och det är en pergamentrulle som enligt judisk sed ska sättas upp för, ovanför varje dörrpost i hemmet. Och på vilken då en särskilt utbildad man har skrivit de två första meningarna under, ur Bibeln. Och så rullar man ihop den här rullen, lägger den i ett hölje av trä, metall eller plast. Och fäster den då vid dörrposten till varje rum i ett hus eller lägenhet med undantag av toaletter och badrum. Så att när man då går in genom ytterdörren så har man, eller in genom dörren så har man då mezuzan på ena hållet och chanukian på andra. Och då är man omgiven av heligheten av mitzvot.
Jaha.
Så att det är många så här små detaljer i det här.
Ja, verkligen.
Chanukka-lampor ska vanligtvis brinna i minst en halvtimme efter att det har blivit mörkt. Så sedan är för många att tända vid solnedgången. Om man köper nu för tiden då billiga små ljus som då brinner ungefär en halvtimme. Det säljs väl liksom antagligen speciella ljus då.
Ja.
Fredagskvällen, där får man inte tända ljus på själva sabbaten, så då måste man tända ljusen före solnedgången. Så det är väl vad heter det, undantaget. Och för att de här ljusen då ska fortsätta brinna lite längre så har man lite större ljus på fredagen. Och om någon anledning, om man av någon anledning inte tänder vid solnedgången eller kvällen, så bör man tända senare så länge det finns folk som liksom kan gå förbi och se ljuset. Och man ska då fortfarande säga sina böner och sådär. Och vanligtvis så reciteras två välsignelser. Och det är brakot eller bracka. Det är namnet heter det då. Under den här högtiden. Och den första natten läggs Sheshiyanu välsignelsen till. Vilket ger totalt 3 välsignelser. Och de sägs före eller efter att ljusen har tänts, beroende på vad man har för tradition. Och den första natten av Hanukka tänds ett ljus på höger sida av ljusstaken. Och på följande natt ett andra ljus till vänster om den första. Men då tänds det nya först. det är lite.
Mm. Okay.
Så man placerar dem från höger men tänder dem från vänster.
Mm.
Det är någon viss
ja.
Poäng med det. Ja. Men man har då en välsignelse för att tända ljuset. Eller ljusen. Och det är: välsignade du Herre, vår Gud, universums kung, du har som har helgat oss med sina bud och befallt oss att tända Chanukka-ljuset. Så kan man ha en välsignelse för miraklet Chanukka. Välsignade du Herre, vår Gud, universums kung, som utförde miraklet för våra förfäder i de dagar vid denna tid. Och efter att man har tänt ljuset så är det en hymn som heter Hanerot Halalu, som man då säger. Och det finns flera olika versioner, men här är en. Och det är: vi tänder dessa ljus för miraklen och undren, för återlösningen och striderna som du förde för våra förfäder på den tiden vid denna tid genom dina heliga präster. Under alla 8 dagar av Chanukka är dessa ljus heliga och vi tillåts inte att göra vanlig användning av dem förutom att titta på dem och uttrycka tack och beröm till ditt stora namn för dina mirakel, dina under och dina frälsningar. Ganska fint tycker jag ändå.
Ja, det tycker jag också.
I vissa traditioner så sjungs en psalm som heter Maos Tzur varje kväll efter att ljusen har tänts. Och den här 6 strofer, den första och sista, behandlar allmänna teman om gudomlig frälsning. Och de 4 i mitten handlar om händelser av förföljelse i judisk historia. Och prisar då Gud för överlevnad av de här. Och det är uttåget ur Egypten, babyloniska fångenskapen, miraklet med Purimhelgen och hasmoniska segern.
Mm-hmm.
Så. Och den här kan man också då ha vid måltiden. Man läser ur Toran varje dag under morgongudstjänsterna, och det är Shacharit. Och det är den första dagen från Mosebok.
Okej.
Vänta nu. Den första dagen från 4 Mosebok 6:22. Och den sista dagen slutar då med 4 Mosebok 8:4. Bara ifall någon är intresserad av lite sådana detaljer.
Mm. Ja.
I synagogan så tänds ju också såklart Chanukka menoran dagligen på natten eller till kvällen då med välsignelsen, och på morgonen tänds den bara ändå.
Mm.
Den sista dagen av Chanukka är känd som Zot Chanukka eller Chanukka Hamisbeach. Jag vet inte hur man uttalar det riktigt. Och då läser man också ur 4 Mosebok. Och enligt läran om Kabbala och Hasidism är denna dag det sista sigillet för höghelgen Yom Kippur och anses vara en tid att omvända sig av kärlek till Gud. Och därför önskar då många hasidiska judar varandra Gmar Chatima Tova, och det betyder: må du bli förseglad helt för gott.
Mm-hmm.
Så att, det ska vara något fint då, jag vet inte.
Ja, nej.
Ett stort antal sånger sjungs ju och har skrivits med Chanukka-tema, kanske fler än för någon annan judisk högtid. Några av de mest kända är Maos Tzur, åldrarnas klippa, Latkele, Latkele, och det är en jiddisch sång om hur man tillagar latkes.
Okay.
Chanukia Liesh, det betyder jag har en Chanukka menora. Ocho Kandelikas, 8 små ljus. Kad Katan, en liten kanna. Svivon Sov Sov Sov, det är Dreidel Snurra Snurra. Haneirot Halulu, det är ljus, dessa ljus som vi tänder. Mi Jimalel, vem kan återberätta? Och Ner Li Dreidel 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 och O Chanukka.
Alltså, ja. Ja,
titlarna, det låter ju så töntigt, men så kan man ju tänka, vad fan heter våra jävla sånger då? 3 gubbar.
Det var precis det jag satt och tänkte på.
Alltså,
3 gubbar och
det låter ju dumt.
Vara en till påska.
Ja, men det låter ju så dumt när man gör så där. Men ja.
Ja.
Nu kommer vi till det här med mat.
Mm.
Det är en sed att äta mat stekt eller bakad i olja, helst olivolja, och då för att fira den här lilla oljan som höll i 8 dagar, och det var till menoran i Herodes tempel då. Mm-hmm. Traditionell mat inkluderar latkes, som är en friterad potatisplätt. Det är speciellt bland Ashkenazi-familjer. Och sefardi, polska och israeliska familjer äter syltfyllda munkar som heter sufganiot. Och det kan också heta på jiddisch ponchkes eller bimuelos. Och det kanske du känner igen med bunuelos.
Ja.
Det är samma sak. Det är alltså typ som våra syltmunkar. Alltså det är små, runda degbollar som man friterar och stoppar i sylt i och doppar i socker.
Jaha. Ja, syltmunk typ. Ja.
Det låter ju fantastiskt.
Ja.
Italkim och ungerska judar äter traditionellt ostpannkakor som kallas kassola eller ostlatkes. Latkes är inte populära i Israel för man äter det oftare till vardags. Så att de äter ju något annat. Sefardiska judar äter fritas de prasa som är en friterad rätt gjort på potatismos och purjolök. Och eftersom majoriteten av befolkningen i Israel är av sefardisk och mizrahi judisk härkomst så har de sina egna hanukkarätter som då fritas de prasa, svinj, kassla och shamlias. Och allt det här, det är ju liksom mycket, det är mycket kolhydrater.
Ja, men det är gott.
Latkes har också till stor del ersatts av sufganjot. Då på, det är en smaksak. Sen är det ekonomiska faktorer också. Bagerier i Israel har populariserat många nya typer av fyllningar för de här sufganjot, förutom då den traditionella jordgubbsgeléfyllningen. Och man kan ha chokladkräm, vaniljkräm, karamell, cappuccino och lite annat.
Ja, vad äckligt.
Ja, det låter fruktansvärt.
Ja, det vill jag inte stoppa in min mun.
Under de senaste åren har man också gjort en mini sufganjot, för den innehåller ungefär hälften av kalorierna i den vanliga versionen med 400-600 kalorier.
Oh, yeah.
Och som jag sa tidigare så äter man ju mycket mejeriprodukter då för den här Judit. Ja. Stekt gås har också varit en traditionell chanukka-maträtt bland östeuropeiska och amerikanska judar. Det har minskat lite grann. Indiska judar konsumerar traditionellt gulab jamun som är stekta degbollar indränkta i söt sirap. Det påminner också om sufganjot.
Okej.
Italienska judar äter stekt kyckling. Det är ju då cassola. Det är en ricotta ostlatke som liknar en cheesecake. Alltså de äter stekt kyckling cassola. Och sen fritello de riso par chanukka som är en stekt söt rispannkaka. Alltså ja, allt det här, det låter ju så äckligt, eller hur?
Det låter ju faktiskt gott.
Rumänska judar äter pasta latkes. Och syriska judar konsumerar kibbet yatkin som är en rätt gjord på pumpa och bulgurvete. Och den liknar också då latkes.
Ja.
Nu kommer vi lite till aktiviteter som man kan göra då med den som har stoppar i sig de här godsakerna.
Ja.
Efter att ha tänt ljusen så spelar man dreidel. Och dreidel eller sevivon på hebreiska är en fyrsidig snurra som barn leker med då under chanukka. Och varje sida, på varje sida finns en bokstav som är en förkortning av hebreiskans Nees Gadol Haya Sham. Ett stort mirakel hände där med då hänvisning till Herodes tempel i Israel. Och i Israel så finns det de som har så att det står Nes Gadol Haya Po eller Po. Och det är ett stort mirakel hände här eftersom det är i Israel. Så då snurrar man på dem och jag vet inte riktigt hur leken funkar, men det är en stor grej. Många får då en ny dreidel varje år och så samlar de på dem och sådär.
Jaha.
Man ger också barnen chanukka gelt och det är jiddisch för chanukka pengar. Det finns också en hebreisk översättning som heter Demei Hanukka. Och det här är ju då det är chokladpengar.
Jaha, okej.
Antar jag.
Ja, det måste det ju vara, tänker jag.
Man kan också ge alltså riktiga mynt. Alltså man får små pengar av mormor, morfar, farmor, farfar eller sådär. Och det här går tillbaka till en långvarig östeuropeisk sed där barn gav sina lärare en liten summa pengar. Som ett tecken på tacksamhet.
Ja, ja, ja. Jag förstår.
USA, där de har ju ganska mycket judar. Och de har en historia av att erkänna och fira Hanukka på olika sätt. Den tidigaste Hanukka-kopplingen med Vita huset är från 1951. När Israels premiärminister David Ben-Gurion gav Harry S. Truman en Hanukka, alltså en sån här menorah.
Mm.
1979 så deltog president Jimmy Carter i den första officiella ceremonin för Hanukka ljuständning av National Menorah då, som hölls tvärs över Vita husets gräsmatta.
Mm.
89 så var det president George W. Bush som visade att det stod en menorah i Vita huset.
Mm.
Och 93 bjöd president Bill Clinton in en grupp skolbarn till Oval Office för en liten ceremoni. The United States Postal Service har släppt flera Hanukka-frimärken. Och 96 så utfärdade de ett 32 cents Hanukka-frimärke med gemensam utgivning med Israel. Och 2004, efter 8 år av utgivning, återuppgivning av en menorah design, så utfärdade de en dreidel design för frimärkena. Och den användes fram till 2008. Och 2009 kom man med en design och det var ett fotografi av en menorah med 9 tända ljus.
Mm-hmm.
I år var Hanukka mellan den 28 november och 6 december.
Okej.
Okay. Så den har ju redan varit i år.
Ja, den har ju varit, tror jag.
Och jag bara tänkte, som en liten sån här avslutning, så har jag kollat på judaismfandom.com och insider.com och tagit några kända judar. Och vi har Daniel Radcliffe. Han är agnostiker, men han är väldigt stolt över sitt judiska påbrå.
Okej, okay, ja.
Jack Black, han är nu ateist, men han är born and raised judisk.
Mm-hmm.
Sen har vi några som också är kända som judar, är ju bland annat om Mayim Bialik som spelar Amy Farrah Fowler i The Big Bang Theory. Barbara Streisand. Helena Bonham Carter. Leonard Cohen, Neil Diamond, Bob Dylan och sist men inte minst, som jag har valt då, är Albert Einstein.
Ja, ja, ja.
Det finns många, 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 många fler. Men det var de jag valde ut.
Gud, ja. Ja, men det är ju ändå en skara kända människor, man säger.
Ja, men precis.
Mm. Det finns mer än man tror. Alltså, det är ju så.
Ja, men gud. Alltså, det är ju ändå en stor religion.
Ja, ja, ja. Istället det, verkligen.
Jag tycker ju det här med religion är väldigt intressant. Så att,
ja, det är intressant. Det är svårt, och ibland känner jag att så här, att våga, vad ska man säga, att
prata om det,
ta på det. Ja, eller jag pratar om det, eller liksom att man vill inte säga fel, eller man vill inte liksom,
nej, men precis,
vara klumpig och råka säga någonting, för man menar ju, eller jag och, menar ju bara väl liksom.
Ja, precis. Och jag tror också att man är lite rädd bland annat för islam. Och man är lite rädd och göra någonting, någon förnärmad. Liksom, judendomen är också ganska känsligt nu för tiden. Liksom, man vill inte säga någonting som förolämpar dem på något sätt. Eller,
nej,
det eller är det så.
Som jag kan tycka kan vara liksom... Och jag är ju inte troende, även om jag tror att det finns ju någonting. Men kanske inte just så.
Nej, liksom, men precis.
Ja. Men, och då kan man känna att vem är jag att, eller liksom, ja.
Ja, jag försökte ju liksom fråga min mormor, för att hon växte ju upp som statare, eller ja, hennes föräldrar var statare och bodde vid Vårdgård och Herrgård. Och det var ju en ganska känd judisk familj som heter Heyman. Jag tror att det fortfarande är en Heyman som äger det. Liksom hur de... Ja, men hur hon upplevde dem och liksom så, men hon sa väl inte så mycket om det. Hon såg väl dem som vilka som helst. Jag frågade hur de påverkades under, alltså, kriget och så, men jag fick liksom ingen riktig...
svar.
Nej, precis. Jag tror att det var för att hon såg det inte liksom.
Nej, men såklart. Men det är väldigt intressant i varje fall att det finns så många olika traditioner och olika religioner och och att man kan tolka det på olika sätt. Sen blir det väl det när man tolkar det på fel, alltså enligt mig ett fel sätt, så skapar det ju mer problem än vad det skapar gemenskap.
Ja, det är bättre att vara kärlek. Transparent och kunna få ställa frågor och sådär, precis. Tycker jag. Men det ska ju vara på ett respektfullt sätt såklart. Och jag hoppas att jag har tolkat allt det här rätt nu, för att jag är ju som sagt då, jag är inte troende, men jag är ju döpt och konfirmerad liksom i kristendom. Så jag kan ju såklart precis. Mer om det, men jag försökte att läsa på så gott jag kunde.
Ja, det är det man kan göra. Men jag tyckte det var väldigt intressant i varje fall. Och det är ju bra. Som sagt ingenting man har... Jag har inte hört så mycket om det. Jag vet ju att det finns en högtid som heter så.
Den vanliga... det vanliga misstaget man gör är att tro att det är den judiska julen. Och det är absolut inte.
Nej, men då vet man det också. För det är nog det jag har tänkt, eftersom det firas ju oftast runt...
Ja, precis.
Jultider.
Det var lite därför jag ville ta det, för då reder vi ut det liksom.
Ja, men det är väl jättebra. Men det tackar vi för.
Ja, det var så lite så. Det var ju allt vi hade.
För den här gången och den här säsongen.
Ja.
Ja. Hoppas ni har tyckt om den här säsongen och... Om så är fallet så uppskattar vi lite feedback.
Verkligen. Jag tycker att ni ska höra av er om det är någonting ni funderar på eller önskar eller så. Och då kan ni ju alltid mejla oss på staphalspodcast@gmail.com eller skriva till oss på Instagram på staphalspodcast. Och det är också där vi delar med oss av information. Eller som nu i veckan delade vi med oss av bilder från Deepwater Horizon och Hindenburg. Samt den här ljudinspelningen från Hindenburgs krasch.
Precis. Ja, nej, men gå in där och följ oss. Och skriv gärna tipsa om fall eller ämnen som ni vill att vi ska ta upp i nästa säsong. Nu kommer det vara ett uppehåll på några veckor och sen kör vi igång igen till våren.
Och då har ni ju koll på det, för vi lägger ju upp när saker och ting börjar ske, lägger vi upp där på Instagram. Så det kan ju vara bra att följa om man har Instagram.
Ja.
Annars så lägger vi upp en liten teaser på Acast och sådär också. Acast.
Precis. Men vi får väl tacka då för att ni har lyssnat. Och önskar er en tidig, eller vad man nu säger, en god jul och gott nytt år.
Ja. Och försök hålla er friska. Visa respekt för varandra ute på gatorna.
Ja, det får vi göra.
Så ska vi se till att vi tar oss igenom den här vågen också.
Precis.
Så hörs vi 2022.
Ja, det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.